السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا till den femte delen i denna serie Sahih, Targhib och Tarhib, kapitlet om sadaqa, zakat. Och vi avslutade i förra lektionen det mycket vackra kapitlet som handlade om förbudet om att tigga. Och förbudet av att gärna tigga om det inte är i nöd. Och vi talade också om vikten av att ha el-qana'a, att vara oberoende, rik i hjärtat med det Allah subhanahu wa ta'ala har givit en. Och vi sa att den sanna rikedomen är att vara tacksam över det Allah azza wa jalla har givit den. Och den här tacksamheten, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa in ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum, att då är den här ropade ut att om ni är tacksamma så kommer jag att öka er. Så tacksamheten kommer att öka personen i lycka, välbefinnande, iman, och kommer också öka de gåvor han har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Så den sanna lyckan och välbefinnandet ligger i att vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala och vara nöjd med det man har fått. Och veta att Allah subhanahu wa ta'ala är vis och han är generös och han har en hikma i vem han ger och vad han ger och när personen får. Och den sanna muslimen är den som accepterar och säger alhamdulillah. Talade också om vikten av att se på de som har det sämre än en själv och inte de som har det bättre än en. Och att det här är en av de viktigaste faktorer för att få lycka i detta liv. Och en av de största faktorerna till olycka och psykisk ohälsa är att jämföra sig själv med de som har det bättre än en. Och vi talade också om vikten av att arbeta. Att muslimer ska vara självförsörjande, oberoende. Och vara den givande handen och inte den tagande handen. Det är någonting som är en izza, en heder för den troende. Mashallah. Och vi fortsätter idag med det femte underkapitlet i detta kapitel, där författaren då säger vikten eller uppmaningen att vända sina behov till Allah subhanahu wa ta'ala och inte vända dem till människor. Eller den som drabbas av en motgång och fattigdom, att han ska vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala i sökandet av att bli av med detta problem. Och gärna inte vända sig till människor. Och han nämner där en hadith från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man nazalat bihi faqa fa anzalaha bin nas lam tusaddu faqatuhu." Den som drabbas av en ekonomisk motgång och vänder sig till människorna för att få den löst, kommer inte att få den löst. Men den som vänder sin fattigdom, eller sitt behov, till Allah, så är tiden nära där Allah subhanahu wa ta'ala kommer att försörja honom inom en snabb framtid eller en mer avlägsen framtid. Och denna hadith med Sheikh Albani, den här, sahih. Och även innan honom, Imam al-Tirmidhi och al-Hakim, klassar hadithen som autentisk. Så vad händer här? Det är lite relaterat till det vi talade om innan. Man kanske drabbas av fattigdom, svåra tider. Då står man inför två val. Antingen går man och frågar folk: kan du ge mig, kan du ge mig? Eller så vänder man sig till Allah. Man frågar inte folk. Man lyfter sina händer och säger: Allah, jag har drabbats av fattigdom. Jag har skulder, jag har motgångar. Kan du avlägsna dessa från mig? Ge mig från din rikedom. Ta bort denna fattigdom och ge mig från ditt goda och så vidare. Och då är oberoende från människorna. Då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att täcka upp för honom. Allah kommer att ersätta denna fattigdom med rikedom. Så har man ekonomiska motgångar, vänder alltid först och främst till Allah. Man tänker ju oftast kanske människor, han har, de har. Men Allah är den som givit allt och alla. Allah subhanahu wa ta'ala är den som kan försörja från ett håll du aldrig kunde föreställa dig. Eller hur? Allah försörjer en person från ett håll han aldrig kunnat föreställa sig. Det är det bästa. Man vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala och ber honom att avlägsna ens problem, ens fattigdom, ens skulder. Och inshallah, Allah azza wa jalla kommer att avlägsna detta. Han är antingen direkt eller inom en nära framtid. Nästa kapitel. At-tarhib min akhdi ma dufi'a min ghayri tib an-nafs al-mu'ti. Faran av att ta emot vad en person givit motvilligt. Vad en person givit motvilligt. Och han berättar där flera hadither, men vi tar en av dem. För de har nästan alla samma budskap. Hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att dessa pengar, inna hadha al-mal, dessa egendomar, är gröna och söta. Men a'tainahu minha shay'an bi tib nafs minna wa husn tu'mati minna. Yani den personen som vi ger från dessa pengar från med välvillighet, med ett gott hjärta, utan att personen är tjatig eller girig, kommer att välsignas i dessa pengar. Men den som vi ger motvilligt, yani personen är som girig i att få dem, eller otacksam eller girig och tjatig, kommer inte att välsignas i dessa pengar. Och denna hadith är berättad av Ibn Hibban Ahmed. Och sheikhen numera att den är sahih li ghayri. Även om man skulle få någonting av en person, så delas det här in i två kategorier. Det du får är antingen välsignat eller ovälsignat. Det ni saknar är välsignelse. När blir det välsignat? Och det är om du får någonting och personen ger det, vad kan man säga här? Fri vilja, gott hjärta, välvilja. Han verkligen vill ge det här från sitt hjärta. Då kommer det här att gynna personen och det kommer att välsignas. Men om personen däremot är girig, ihärdig, jobbig och frågar, och personen bara säger, ta, gå, stick härifrån. Så kommer personen inte välsignas i det han har fått. Det handlar inte bara om att få, det handlar om hur du har fått det du har fått. Så att det skiljer sig från person till person. Vi går vidare till nästa kapitel. Där säger författaren: uppmuntran att ta emot det man får om man inte frågat, speciellt om man är i behov, och förbudet från att neka det, även om man skulle vara oberoende av det. Men han talar här om en annan viktig punkt. Nu har vi talat om förbudet av att tigga och fråga. Nu kommer vi till någonting helt annat. Det är att någon kommer att ge dig någonting. Så varsågod, här har du 1000 kronor. Varsågod, här har du en mobiltelefon. Här har du tiosen. Det var det då för bestämmelse som gäller. Författaren ser här i rubriken att man ska ta emot det. Och speciellt om man är i behov. Och man ska inte neka det, även om man inte skulle vara i behov. Varför? För profeten alaihi sallallahu alaihi sallam kan la yuddu al-hadiyya. Han brukade inte tacka nej till gåvor. Finns ingen hadith vad jag känner till att profeten alaihi sallallahu alaihi sallam tackade nej till gåvor. Han tog emot gåvor från allt och alla. Och han uppmuntrade också oss till att ge gåvor. Då han sa i den autentiska hadithen: tahada och tahada, att skänk varandra gåvor, så kommer ni att öka i kärleken sinsemellan. Nu vet jag att vi muslimer älskar varandra. Det är något viktigt. Det är från våran iman. Älskar varandra för Allahs skull. Och de som älskar varandra för Allahs skull är de som är garanterade Allahs kärlek. Och att älska varandra för Allahs skull är också en förutsättning för att få gå in i paradiset. Som hadithen nämner, att ni kommer inte gå in i Jannah tills ni har iman. Ni kommer inte ha iman tills ni älskar varandra. Det slutar på hadithen. Så en av de faktorer som gör att man som muslim stärker sin kärlek sinsemellan är att ge varandra gåvor. Och gåvor är lite mer generellt än sadaka. En gåva kan vara till en rik person. Det kan vara till en person som inte är i behov. Är ni med? Så man skänker varandra gåvor. Och då är det också sunna att ta emot dessa gåvor. Och det finns Imam an-Nawawi nämner 3 stycken åsikter när det kommer till att ta emot gåvor. Och han säger att den som verkar vara den mest korrekta, eller den som är den korrekta, är majoritetens åsikt att det är starkt rekommenderat att ta emot gåvor. Det är inte obligatoriskt, vilket vissa lärda har sagt, att det är wajib att ta emot en gåva. Men han säger att det är starkt rekommenderat att ta emot en gåva. Och vissa lärda nämner med undantaget om du vet att denna specifika gåva du har fått är haram. Är det någon harami kommer till dig på gatan i centrum och säger en mobil, du vet, han har inga pengar, en mobil, han rånar folk. Du vet att den är stulen, han har rånat någon. Och han säger, varsågod, en gåva till dig. Då får du inte ta emot den. Eller han säger, jag sålde jättemycket knark igår, jag vill ge dig en gåva. Nej tack, behåll dina smutsiga pengar, jag vill inte ha det. Är ni med? Så du vet att de här specifika pengarna eller den här specifika gåvan är haram, då får du inte ta emot. Och det är inga olika åsikter i den frågan. Men det ska inte heller vara så här wislas och det kan vara haram, jag vet inte. Alltså, om du inte vet, det är en annan fem. Men vet du så ska du inte ta emot det. Ja. Tayyip. Här nämner författaren flera vackra hadifer. Den första berättas från Ibn Umar radiyallahu anhu att han sa, jag hörde Umar, en av hans far, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu säga att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade ge mig gåvor. Och kan han, för aqulu, ge dem till någon som är fattigare än mig. Inne vad sa Umar radiyallahu anhu? Ge dem till någon som är fattigare än mig. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, khudhu, ta emot dessa gåvor. Ta emot dessa gåvor, idha ja'aka min hadal mal shay'un. Ta emot dessa gåvor, yani så länge du inte har bett om dem. Du är inte girig i att få dem. Du har inte ens tänkt dig i tanken att någon ska komma och ge dig någonting. Och någon kommer och ge dig någonting, yani ta emot dem. Wala sa'il, och du har inte heller bett om att få dem. Fakhuduhu, fatamawwilhu, ta emot dem och, yani, vad kan man säga, förvalta dem. Inkludera dem i din egendom. Fainshi'ta kulu, om du vill, konsumera dessa pengar och om du vill, ge bort dessa pengar. Men om det inte, pengarna inte kommer till dig på dessa sätt, så ska du inte efterlängta dem. Du ska inte se åt dess håll. Och då så sa Salim ibn Abdullah, som var son till Abdullah ibn Umar, han sa, och på grund av detta så brukade Abdullah ibn Umar aldrig fråga om någonting och aldrig heller tacka nej till någonting han fått. Berättade Bukhari, muslim. Jag vill kolla här på Umars zuhud, ödmjukhet, då han sa, ja Rasulullah, det finns gärna folk som är fattigare än mig. För skulle ge mig, det finns folk som är fattiga. Gå och ge dem till någon annan. Och då så insisterade profeten alaihissalatu wassalam på att han skulle ha dessa gåvor. Så ta dem. Du har inte bett om dem. Du är inte girig att få dem. Alltså ta dem. Ta emot dem. Och sen när du har fått dem, gör vad du vill med dem. Inkludera dem i, i dina pengar. Spendera dem. Köp för dem. Eller ge bort dem. Du behöver inte behålla dem. Du kan ge bort dem. Det är lugnt. Men om du däremot är girig och har tikt dessa pengar, ta inte emot dem. Men som vi har gått igenom innan. Så här talar vi om vad en person som får en gåva, du är sunnan att ta emot den. Även om du inte skulle vara i behov av den. Du är oberoende av den, så är sunnan att ta emot den. För det är också en grej att du kanske sårar personen. En broder kommer och ger dig en gåva. Så, bror, jag var utomlands och köpte den här till dig, så jag vill inte ha den. Eller hur? Det är, subhanallah, han vill stärka kärleken, han vill ge dig en gåva. Så jazakallah khair barakallahu fik. Du kanske har en likadan hemma, ge bort den till någon annan. Så att det är en fin gest att göra en. Ta emot gåvan och sen gör vad du vill med den. Och här finner vi också sen att Abdullah bin Umar, och här ser ni Al-Silsila. En mashallah vilken nobelfamilj vi har, Umar. Så har han son Abdullahi, och så har vi Abdullahs son Salim. En Salim berättar hadithen från Abdullah, som berättar hadithen från hans far. Och hur de implementerade hadithen. Att om Abdullah bin Umar fick någonting, han tog emot det. Han sa inte nej. Och han frågade aldrig om någonting. För Abdullah bin Umar var ju väldigt känd för att följa profeten a.s. i allting, i minsta detalj. Till och med saker som klassas som vardagliga. Som inte ens är någon form av dyrkan. Var han på väg till Mekka för att göra hajj eller umra? Och visste att profeten alaihissalam hade vilat under ett träd, gick han och vilade under samma träd. Det har ingenting med religionen att göra. Alltså att du får belöning om du vilar under ett träd, eller det är sunna att vila under ett träd. Nej, det trädet vilade profeten, och det vill också vila där. En annan gång profeten uträttade sina behov alaihissalam, han ville göra det på exakt samma plats. Han var väldigt, den är noga med att följa minsta detalj av vad profeten gjort alaihissalam. Nej. Det berättas också från Ata ibn Yasar radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam skickade efter Umar radiyallahu anhu för att ge honom en gåva. Så Umar nekade gåvan. Och då så sa Rasulullah alaihi salatu wasallam till honom: "Lima tarudduhu?" Varför har du nekat gåvan för? Varför tog du inte emot den? Och då så sa han: "Ja Rasulullah, har du inte sagt till oss att vi inte ska fråga någon om något?" Och då så sa profeten alaihissalam: "Det där handlar om att tigga. Det mest är det. Men vad som kommer till dig utan att du har frågat är fa inna ma huwa rizqun. Det är risk som Allah subhanahu wa ta'ala har gett dig. Det som kommer till dig utan att du har bett om det är risk som Allah subhanahu wa ta'ala har vänt till dig." Och då så sa Umar radiyallahu anhu: "Amma walladhi nafsi biyadihi la as'al ahadan shay'an wa la ya'tini shay'un min ghayri mas'alatin illa akhadtuhu." Så vad sa Umar radiyallahu anhu: "Vid honom i vars hand min själ vilar, yani vid Allah. Om det kommer till mig någonting utan att jag tiggt, så kommer jag ta emot det. Utan att jag har frågat om det, så kommer jag ta emot det. Och jag kommer aldrig att fråga någon om något. Yani jag kommer till tigga och fråga någon om något. Men det som kommer till mig utan att jag frågar tar jag emot." Och Rasulullah alaihi salatu wasalam sa också: "Den som får någonting gott av sin broder utan att ha frågat och utan att ha en strävat efter att få det, ska ta emot det. Wa la yarudduhu. Och ska inte neka det. För det är risk som Allah subhanahu wa ta'ala styrt åt hans håll. Det är som Allah har givit honom." Och här nämndes en liknande hadith. Så här finner vi mashallah. Det är att det är sunna att ta emot gåvor. Starkt rekommenderat att ta emot gåvor. Och en till fråga som också är relevant att nämna när det kommer till gåvor, det är att om man givit en gåva så får man inte ta tillbaka. Känner ni till det? Om du väl gett bort någonting som en gåva, så får du inte ta tillbaka. För att profeten alaihi salatu wasalam sa att vi muslimer liknas inte, eller vi har inte en ond, en dålig liknelse. Vi liknas inte vid någonting dåligt. Och så sa han liknelsen av den som tar tillbaka sin gåva är som liknelsen av hunden som kräks och äter upp sina spjut. Liknelsen av den som tar tillbaka sin gåva är som liknelsen av hunden som kräks och sen äter upp sina spjut. Och baserat på den hadithen säger de lärde att det är haram att ta tillbaka gåvor. Vissa säger starkt makro hit och dit, men yani, om man liknar det vid att äta spjut, så är det någonting som definitivt är avskyvärt och någonting som muslimen inte ska göra. Så muslimen får inte ta tillbaka sin gåva, förutom med ett undantag. Vem är det som får ta tillbaka en gåva från någon utan klander? Helt okej, okay. Han ger en gåva, sen han tar tillbaka.
Men han som är något haram.
Han är längst bak, som allska. Föräldrar. Assen. Jag har nämnt en tydlig hadith att man får inte ta tillbaka en gåva förutom fadern. Och alla fadern kanske också är betydlig moder. Men fadern får ta tillbaka det han givit sina barn. Så det är tillåtet att föräldern tar tillbaka det han givit sina barn. Men en fråga. Om någon säger till dig: "Jag ger dig min bil, det är mig 1000 spänn. Bilen är värd 100 000. Jag ger dig min bil som en gåva, det är mig 1000 spänn. Är det här en gåva?"
Nej.
Nej, det är inte en gåva. Det är typ som en gåva, för du tjänar 99 000. Men det är handel. Det är som att du köper bilen för 1000 kronor. Ja, det är en schysst diga, men det är inte en gåva. Gåva är helt balash. Det är villkorslöst. Förstår ni? Är det halal att säga när jag får pengar, eller när Allah ger mig någonting, när jag får det här huset, när jag får den här, kommer jag ge dig någonting? Alltså att man skjuter upp det. Man, vad kan man säga? Man bestämmer eller man begränsar gåvan till en viss, till en händelse. Att om jag får det här kommer du få. Är det tillåtet? Jo. Ja. Så om jag får pengar som vi har planerat nästa år med för mycket pengar, kärle, du ska få 100 000. Du ska få 10 000. Det är tillåtet. Du är fri att ge vad du vill. Förstår du? Det är inget fel med det. Så det är tillåtet. För det har nämnts i en sahih hadith att profeten al-Islam sa till en av, eller vissa av sahaba, att när pengarna kommer från Bahrain så ska du få så mycket. Så när de kommer, eller om de kommer, så kommer du att få. Så att det är också tillåtet. Men sen är det viktigt att man håller vad man säger också. Att man, men sen qadr Allah, det kanske inte uppfylls, och man kanske inte kan följa det. Men man skulle då kanske vara försiktig med att inte lova något som kanske inte kommer att förverkligas. Hålla han. Nej. Vi går vidare till nästa kapitel. Faran av att tigga och fråga samtidigt som man, eller att göra det vid Allahs ansikte. Och faran av att inte besvara den som gör det. Det här är två frågor. Förbudet av att säga es'aluka bi wajhillah. Det är när någon kommer och tigger. Man säger, kan jag få 10 kronor, kan jag få 100 kronor, jag är fattig, jag har barn att försörja. Kanske bara gå förbi. Så säger han till dig, es'aluka bi wajhillah. Jag ber dig vid Allahs ansikte du ska ge. Det här är klandervärt. Vissa säger det starkt makruh. Och vissa säger det haram. Vilket verkar vara det uppenbara. Och sen, om du nu frågas på det här sättet. Någon säger, jag ber dig vid Allahs ansikte. Då får du inte säga nej. Du får inte säga nej. Som inshallah kommer att nämna. Då måste du ge personen. Det berättas från Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga mal'unun, förbannad men sa'ala bi wajhillah. Förbannad är den som frågar vid Allahs ansikte. Wa mal'unun man su'ila bi wajhillah thumma man'a sa'ilihi. Och förbannad är den som frågas vid Allahs ansikte och nekar tiggaren. Ma lam yas'al hujran. Så länge han inte ber om synd. Någonting syndigt. Och den här hadithen nämner shejken att den är hasan. Så här nämner profeten vad alaihissalatu wassalam. Förbannade den som frågar eller tigger vid Allahs ansikte. Och om det nämns i en hadith eller en vers i Koranen att en person som gör en viss synd är förbannad. Så nämner många av de lärda att det här är en indikation på att denna synd är från de stora av synder. Inte bara haram, utan det är från de stora av synder. Om ni hör ordet la'na, förbannelse, på den som gör si och så tyder det på att synden är stor, en kabira. Och det här tyder då på att det är haram att tigga och fråga personen vid Allahs ansikte. Och varför? Man kanske säger, men vad är the big deal här? Jo, det är för att du, man kan säga, vanära. Du missbrukar Allahs adam, Allahs storhet. Yani du säger, jag ber dig vid Allah, ge mig 100 kronor. Jag ber dig vid Allahs ansikte, ge mig 100 kronor. Yani, det är inte lågt. Allahs ansikte är någonting stort, mäktigt. Största belöningen i Jannah att få se på Allah subhanahu wa ta'ala. Och du ska fråga om någonting så här lågt, någonting världsligt. Nej. Det är inte tillåtet att göra på det här sättet. Muslimen högaktar Allah mer i sitt hjärta än att missbruka Allahs namn. Använda Allahs namn för att tjäna lite små pengar till höger och vänster. Förstår ni? Så man får inte tigga vid Allahs namn. Men om någon nu gör det, trots förbudet, så får du inte heller neka personen. För du högaktar Allah så pass mycket att du kan inte säga nej till en person som frågar dig vid Allahs ansikte. Han kommer sig billahi alik 100 kronor. Så du har inget val än att ge honom 100 spänn. Om du har självklart. Har du inte så. Qadr Allah den andra fall. Förutom det enda undantaget om han ber dig vid Allahs ansikte för att göra någonting haram. Han säger, jag ber dig vid Allahs ansikte, ge mig pengar, jag måste köpa knark. Tyvärr. Du får inte. Eller någonting annat haram. Då får du ju självklart inte besvara personen. Men annars generellt så ska man ge den som frågar. Och man kan ju också kanske påminna personen om att det här beteendet inte är islamiskt. Det inte är tillåtet. Påminna honom om dessa hadither. Han berättar sen från Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man ista'ada billahi fa'idhu." Om någon söker skydd vid Allah så skydda honom. "Waman sa'ala billahi fa'atuh." Och om någon frågar vid Allah, ge honom. "Waman da'akum fa'ajibuh." Och om någon bjuder er, acceptera. "Waman sana 'alaykum ma'rufan fa'kafi'uh." Och om någon gör er en god gärning eller en god tjänst, så åtgärda dem. Fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lah. Men finner ni inte någonting att åtgärda honom med, så gör dua för honom. Hatta taru annakum qad kafa'tumu. Tills ni anser att ni har gengäldat honom. Och den här hadith är sahih, den finns i Abu Dawud, Nasa'i och al-Bukhari, Adab Mufrad och andra. Han nämner profeten alaihi salatu wassalam att om någon söker skydd vid Allah, så skydda honom. Och om någon frågar vid Allah, så ge honom. Den här, det är mer riktat åt andra hållet. Genom om du frågas, någon säger, jag söker vid Allah, jag ber dig, skydda mig. När personen vill skada mig, billahi alik, skydda mig. Ja, skydda personen. Eller någon kommer och frågar, billahi alik, ge mig. Jag ber dig vid Allah, ge mig. Kanske mer generellt än Allahs ansikte, utan personen kommer och ber vid Allah, frågar vid Allah. Och då ska du då ge personen eller skydda personen. Och så sa han, وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوا. Och besvara den som bjuder er. Och det här är en av muslimernas rättigheter, eller man kan säga skyldigheter, gentemot sina syskon. Att acceptera och besvara deras inbjudan. Som det också har nämnts då, att en muslim har 5 skyldigheter gentemot en annan muslim. Och där nämndes då att om han bjuder dig, så acceptera. Och här nämner vissa lärda att en vanlig inbjudan till en fika, till en lunch eller någonting sånt, är rekommenderat att besvara. Men om det däremot är en inbjudan till en walima, till en bröllopsfest som är halal, så är det wajib att acceptera. För det har nämnts i hadithen att den som inte gör det har trotsat Abu al-Qasim, har trotsat profeten alaihi salatu wassalam. Och det finns även andra bevis som tyder på att det är wajib att acceptera en inbjudan till en walima. Självklart om man har möjligheten att gå. Det har det hänt ibland. Man säger till mig, kom till min walima i Malmö. Eller hur? Det kanske inte är möjligt, Janne, att man åker 2 dagar, tar ledigt från jobbet och lämnar familjen och allting för att gå på en walima. Det är fint, mashallah, jag vet bröder som gör så. Men nära vän kanske gifter sig. Men man kanske inte har möjligheten. Då kan man åtminstone ringa och säga, tyvärr bror, jag ber om ursäkt, jag kan inte komma, skulle vilja komma och så vidare. Det är ju till och med, eller man är sjuk, eller man kanske vårdar sin sjuka mor eller någonting. Det kan inte gå igen, det är självklart. Ursäkt. Men har man möjligheten att gå, också med förutsättningen av att festen är halal. Att det inte är som många bröllopsfester idag. Gärna inkluderar mycket haram. Då får man inte gå, utan då säger man åt personen. Fixa till festen, sen kommer jag. Om du inte gör det, fallas. Och du står där själv. Naam, fa'ajibu. Wa man sana alaykum ma'rufa fa'kafi'u. Och här sa profeten a.s. och gengälda den som givit er någonting. Eller den som man sanna alaikum ma'rufan, i mer generellt det betyder om en person gjort er en tjänst. Sani'ul ma'ruf, yani att han gjort dig någonting gott. Han skjutsade dig, han hjälpte dig att flytta, eller whatever, han gjorde en tjänst till dig. Fakafi'u, gengälda honom. Men ge någonting tillbaka. Han gav dig mat, bjud på mat tillbaka. Han gjorde någonting för dig, gör samma sak tillbaka. Yani, gör någonting tillbaka. Någonting liknande tillbaka. Kan ni inte, har ni inte möjligheten just då, eller ekonomiskt eller någonting, så gör åtminstone dua för personen så pass mycket att ni anser att ni åtgäldat honom. Eller gengäldat honom, heter det. Eller han gav dig någonting. Och du gör du alltså jazakallahu khayran wa barakallahu fik och ber Allah att låta dig träda in i paradiset och förlåta dina synder. Kallas. Det där duan är värd. Mashallah. Stora gåvor. Förstår ni? Så att man gör dua för personen. Och det finns även nämnt i en hadith att man kan säga jazakallahu khayran. Det är också en form av att gengälda personen det goda han har gjort. Och det är en fin tradition som finns hos araber att om du gör någonting för dem, de gör någonting tillbaka. Jag minns när vi bodde i Medina. Grannarna köpte frukt. Direkt deras barn kommer ner med ett fat med frukt. En del av det man köpte. Och du får inte skicka tillbaka fatet tomt. Du måste också lägga någonting på fatet och ge tillbaka igen. Förstår ni? Så att det är en fin tradition igen. Det kan ju bli lite jobbigt ibland om man inte har någonting. Men gärna. I alla fall man försöker alltid det här att ge och ta. En fin tradition man kör som finns i många kulturer. Så man gengäldar, man tackar de som har gjort det gott. Och det är också hadithen. Den som inte är tacksam till människor är inte heller tacksam till Allah. Så man ska vara tacksam, man ska göra dua för folk som har gjort en gott. Och den snålaste eller en av de snålaste människor måste ju vara den som är snål med att göra dua. Du får en gåva, du vill inte ens säga barakallahu fik, jazakallahu khair. Vad är det för person? Vad är det för kallhjärtad och hårdhjärtad person som inte ens gör dua för dina bröder? Och det kommer ju också, som vi nämnde innan, att kanske sätta spår i deras hjärta. Du kommer med en fin gåva, jazakallahu khair, och sen säger helt iskall. Vadå tack eller? Vad är det för något? Men det visar uppskattning. Så det handlar om gör någonting tillbaka och fint och sådär. Mashallah. Och det här nämner de där. Där faller också in under Allahs uttalande. Hel jaza ul ihsan illa al ihsan. Är belöningen för gott annat än gott? Är det någon gör dig en tjänst, gör dig någonting gott? Eller ska du då inte belöna personen med gott? Och Allah subhanahu wa ta'ala den som belönar gott med gott. Hörrni, vi ska också ge folk någonting gott. Åtminstone det vackra ord om de har gjort oss en tjänst. Vi går vidare till nästa kapitel. Som är ett långt kapitel som vi inte kommer att avsluta idag. Och det är ett targhib fi sadaqa wal hath 'alayha. Uppmaningen och förmaningen av att skänka sadaqa. Nah. Vi talade i de första lektionerna om zakat. Och ni vet att islam har ju fem pelare, de viktigaste av gärningar. Shahadatayn, salah, zakat, siyam, al-hajj. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i de här praktiska gärningarna gjort en rekommenderad motsvarighet. Att han gav oss den obligatoriska bönen fem salah per dygn. Och han gav oss utöver det en uppsjö av frivilliga böner. Du kan be mashallah hur mycket du vill, frivilliga böner. I alla olika tider och på alla olika sätt. Han gav oss den obligatoriska zakat för den som lever upp till villkoren av zakat. Och han gav oss utöver det öppnade dörren till sadaqa. Zakat är en gång om året. En viss begränsad summa till en viss begränsad. Han öppnade dörren till sadaqa. Ge när du vill till vem du vill. Och han obligerade oss att fasta ramadan och öppnade dörren till frivillig fasta. Och han obligerade oss med hajj och öppnade dörren till frivillig hajj utöver en gång i livet och sen umra mashallah hur många gånger du vill i livet. Så alhamdulillah det finns stor variation av frivilliga gärningar. Och just när det kommer till det ekonomiska, att göra en god gärning med sina pengar, så är det någonting som islam lägger väldigt mycket vikt på. För det har en otroligt stor nytta. Både till dig som givare och till personen som är mottagare. Så har den enormt stor nytta. Vi har folk som är i behov. Och Allah subhanahu wa ta'ala gav oss pengar för att pröva oss. Och det är i slutändan Allahs pengar som vi förvaltar. Så Allah prövar de rika. Eller de rika med de fattiga och de fattiga med de rika. För att se hur vi kommer att förvalta och spendera dessa pengar. Och sadaqa, eller frivillig almosa, är då det man ger till folk i behov. Det kan även ges till andra. Men generellt man brukar säga att sadaqa är det man ger till fattiga utöver zakat. Men som sagt, det kan vara även att du ger till någon rik. Du bjuder på iftar ramadan. Det är kanske en form av sadaqa. Det betyder inte att nödvändigtvis om du har gett är fattiga. Var rika. Du kan bjuda en rik person på mat, eller hur? Form av sadaqa, det är tillåtet. Och det finns många andra exempel. Kommer kanske nämnas här en hadith att man gav sadaqa till en rik person på natten. Och sen så sa profeten alaihissalam, varför? Kanske för att han kommer att få sin tankeställare och själv börja ge sadaqa. Så det visar att det är tillåtet att ge sadaqa även till rika personer. Det är inte någonting som är begränsat till de fattiga, även om de fattiga självklart har företräde. Och sadaqa kommer ju från ordet sidq. Sidq som betyder ärlighet och uppriktighet. Och det är just det som sadaqa är. Wa sadaqatu burhan. Profeten alaihissalam sa, sadaqa är ett bevis. Ett bevis på att du ger företräde till vad som finns hos Allah framför det som finns hos dig. För att vi människor älskar pengar. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allah säger att ni älskar pengar med en stark kärlek. Det ligger i människans natur. Så att du ger från det du älskar, du släpper det till någon annan. Wallahi, det är ett bevis, eller hur? Varför gör du det för? Om du gör det uppriktigt. För Allahs skull. Du vet att du får mindre för stunden, eftersom det kommer tillbaka med som vi kommer att tala om. Men det är ett bevis på att du har en stark tro hos Allah. Att Allah kommer att ersätta detta. Allah kommer att ge dig någonting bättre. Att det här är någonting Allah vill. Du vill uppnå Allahs välbehag. Du vill uppnå Allahs kärlek. Allahs paradis. Du vill bli förlåten för synder. Så du skänker. Så sadaqa, zakat, är ett bevis. Ett bevis på att man är troende. Och därför har hycklaren en egenskap. I motsats till detta. Vilket är vad? Ja? Al-bukhl wa shuh, han är snål och girig. En av de utmärkande egenskaperna av hycklare. Han tror inte på nästa liv, han tror inte på Allah. Han har ingenting att bevisa. Så den personen är snål och girig och vill inte ge. Naam. Författaren nämner, mashallah, jättemånga fina hadither i detta kapitel. Det första berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allah illa tayyib fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadakum faluwahu hatta takunu mithlu al-jabal. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mashallah. Här säger profeten alaihi salatu wassalam att den som ger så mycket eller motsvarigheten av en halv dadder från rena pengar, från en ren inkomst, och Allah accepterar endast ett tayyib. För Allah azza wa jalla, han är tayyib, accepterar bara det som är tayyib. Så kommer Allah att ta emot denna sadaqa med sin höger hand. Och sedan kommer han låta den växa hos honom, så som ni låter ett föl, kamelföl, växa tills det blir stort. Allah kommer att låta denna sadaqa växa hos honom tills den blir stor som berget av Uhud. Tills den växer och blir stor som berget av Uhud. Eller Afan, tills den blir stor som ett berg. Jag tror vissa riwayer nämner Uhud, men gärna tills det blir stort som ett berg. Ejo. Det nämns i nästa hadith där, Uhud. Tills det blir stort som Uhud. Så här, mashallah, nämns vad? Den som ger sadaqa. Om det så är en halv dadder. Och idl kan betyda också här motsvarigheten av en halv dadder. Vad kostar en dadder? Låt oss säga att den kostar 2 kronor. Du ger 1 krona i sadaqa till en fattig person. Och den här meningen syftar på att vi inte ska förringa sadaqa. Tänk att det är för lite. Utan vi ska ge. Även om det är någonting litet. Vi ska inte förringa och tänka att det är lite, det är inte någonting, nej. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Se aldrig ner på en god gärning. Och vem vet, det kanske är just den här dadden som kommer att rädda er från helvetet. Som är avgörande när dina gärningar kommer att vägas på domedagens våg. Vissa människor, ni vet, Ahlul Araf, när gärningarna vägs, de kommer att ha lika mycket hasanat som sayyat. Vågen kommer att stå exakt still. För de hade en hasanat varit avgörande för att gå in i paradis. En hasanat hade varit avgörande för att direkt få gå in i paradis. Och tänk er de stackarna som kommer med en synd mer än goda gärningar. Förstår ni? Så därför man ska vara en mål, då kan man säga tävlingsinriktad och försöka samla på sig så mycket hasanat som möjligt i detta liv. Och därför så ska man göra gärningar stora som små. Och inte förringa några gärningar. Tänk att, men det är ingenting. Vad är en krona? Vad är en brödbit? Vad är 10 kronor? Alla, det är någonting. Vem vet, en brödbit kanske räddar en persons liv en dag, eller hur? En krona kanske är mycket för en person i ett annat land. 10 kronor är mycket för en person i ett annat land. 50 kronor är mycket för en annan person. Kanske han kan ge mat till sin familj en vecka eller liknande. Så att se aldrig ner på en god gärning. Och han kanske kommer att nämna sen också hadithen om kvinnan som blev räddad från helvetet på grund av just att hon gav en daddel till sina döttrar. Räddade henne från helvetet. En daddel räddade henne från helvetet eller gav henne paradis. Subhanallah. Så man ska aldrig se ner på en god gärning. Och här nämnde profeten alaihi salatu wasalam en annan viktig punkt, kriterier när det kommer till sadaqa och zakat. Och det är att det man skänker måste vara halal. Det måste vara min kesbim tayyib. Det måste vara från en ren inkomst. Yani man kan inte skänka haram pengar i sadaqa. För Allah, han är tayyib. Han är fri från brister. Han besitter de högsta och vackraste av egenskaper. Och Allah accepterar bara det som är tayyib. Men Allah accepterar inte en khabif, en haram, suht, pengar som är förbjudna. Allah kommer inte ta emot en sådan zakat eller sadaqa. För aslen, de lärde sig att haram pengar har du inte ens rätt att förvalta. Du har inte rätt att tatasarra fihim. De är inte ens dina pengar. Du hade inte ens rätt att, vad kan man säga, inskaffa dig dessa pengar från första början. Om det är ränta till exempel. Han tar räntepengar. Så han direkt, mashallah, ska ge sadaqa. Nej, det finns inte. Du har inte ens rätt att ta räntepengar från första början. Det är vuld, du har tagit någon annans pengar. Ska du gå igenom med sadaqa? Nej. Däremot, kanske någon säger så, men vad gör med räntepengar? För det första, ha ett räntefritt konto. Men om du nu skulle få ränta ofrivilligt, du måste ta dem. Skänk dem. Men då är det inte sadaqa, då är det tahallus. Att du frigör dig från pengarna. Det är inte sadaqa och det är inte zakat. Du frigör dig från dessa smutsiga pengar. Och då kanske det inte ligger samma belöning i detta. Men alla kulli hal, asl, grunden är att man inte ger sadaqa och zakat på haram. Jag kanske nämnde det här förut, att man hörde talas om folk som sålde knark. De sålde heroin, inte bara knark, heroin, värst av allt. Och ville rena sina pengar genom att ge sadaqa. De skänker en del och tänker att den här lilla delen som vi skänker renar resten av våra pengar. Det funkar inte så. Det är alltid smutsigt, alltid haram och alltid förbannelse. A'udhu billah. Och subhanallah, hur många liv de förstör. Hur kan de ens tänka sig och ge sadaqa? De här människorna borde tänka på att göra toba till Allah subhanahu wa ta'ala. Så skänker man någonting halal, litet som stort, uppriktigt för Allahs skull, så kommer Allah att ta emot denna sadaqa med sin höger hand. Och Allah kommer att låta denna sadaqa växa hos honom. Tänker du nu, en halv daddel. Yani vad är den, den är sådär liten. Yani en centimeter någonting. En halv daddel. Kommer du att finna på domedagen stor som berget av Uhud. Ett berg som är kilometertals långt. Yani mer än 100 meter högt. Du kommer att möta din belöning av en halv daddel på det här sättet på domedagen. Yani vad ska vi då säga om en person som skänker en låda med daddel? En person som skänker tusentals kronor varje månad i sadaqa fi sabilillah, som matar folk, som bygger moskéer, som hjälper föräldralösa barn, som gräver brunnar till fattiga, som försörjer sina föräldrar, sin fru och sina barn, och som gör och gör och gör goda gärningar. Men vad kommer han att finna för belöning på domedagen? Subhanallah. Det är khayal, det är över våran förståelse hur mycket belöning en person kan få på domedagen. Och därför när man hör så är det domedagens vågskål, Man kanske tänker så här liten vågskåning. Det har nämnts i en hadith att domedagens vågskål är yani den skålar skulle kunna rymma hela yani himlarna. De himlarna och jorden. En hel universum skulle rymmas i den här vågskålen. Vad är det för vågskål? Det är enorma vågskålar. Och gärningarna kommer att vägas på domedagen. Subhanallah. Så det gäller att man försöker att fylla dem med så mycket gott som möjligt. Han nämner sen hadith Abi Huraira som vi tog upp tidigare. Det är en väldigt viktig hadith som jag vill att alla faktiskt ska kunna utan till. Som har tre viktiga budskap. Och där säger profeten alaihi salatu wassalam: "Ma naqasat sadaqa min mal." Sadaqa har aldrig minskat en persons pengar. "Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Och förlåtelse från en person har bara ökat honom i ära hos Allah. Och den som ödmjukar sig för Allah kommer Allah azza wa jalla att upphöja. Rawahu Muslim. Så han nämner profeten alaihi salatu wassalam tre saker där folk kanske tänker tvärtom. Och det första är att sadaqa minskar våra pengar. Men sanningen är att sadaqa ökar våra pengar. Eller hur? Vad säger hadithen? Man naqasat sadaqa min man. Sadaqa har inte minskat någons pengar. Och vem säger det här? Profeten alaihi salatu wassalam. Alladhi la yantiqu anil hawa. Som inte talar från sina egna idéer. Utan det han säger är en uppenbarelse. Sadaqa minskar inte dina pengar. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ma anfaqtu min shay fa huwa yukhlifu. Att vad ni än spenderar för Allahs skull så kommer han att ersätta det. Och det är ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala. Så när du ger, du får tillbaka. Och du får tillbaka mer. Så faktiskt en orsak till att öka sina pengar är att ge från sina pengar. Och folk tänker ju tvärtom. Vill du öka, du ska spara så mycket som möjligt. Spara varenda krona och snåla in på varenda krona hit och dit. Nej. Visst, du ska inte slösa på onödiga saker. Men en sak du inte ska hålla inne pengarna på, det är sadaqa. För det kommer inte att öka dina pengar. Utan snarare att skänka är någonting som kommer att öka dina pengar. Och så nämnde han att en förlåtelse från en person bara ökat honom i ära. Samma sak där, folk tänker att om jag förlåter kommer jag framstå som svag, som tuntig. Jag är som en person som låter sig köras över eller lekas med eller liknande. Nej, förlåt för allas skull. Livet är för kort för att gå och vara arg på folk. Eller hur? Och gå och bekymra sig över folk. Gå och sova och ha agg i sitt hjärta mot andra människor. Alhamdulillah. Förlåt folk. Men överse folk. Och den tredje är att man ska ödmjuka sig för Allah. Tawadu. Motsatsen till hög mod. Att man ödmjuka sig för Allahs skull. Då kommer man att upphöjas av Allah subhanahu wa ta'ala. Och här är också någonting som är helt, vad säger man, paradoxalt. Att de högmodiga sänks. De är låga hos Allah och i folks ögon. Och kommer på domedagen att återuppstå som myror, den storleken av myror, som kommer att förnedras eller omges av förnedring och trampas av människorna på domedagen. Medan de ödmjuka kommer att upphöjas. Allah kommer att höja dem och göra dem stora. Och därför om ni kollar på historien, islamiska historien. Jag har till exempel här en bok, Sira Alam Nubala Imam Dahabi, mashallah hur många volymer, 26-27 volymer. De nobla personligheterna från islam. Vad är en av deras mest utmärkande egenskaper som enar dem alla? Ödmjukhet. Största imamerna i islam var de ödmjukaste människor. Sahaba, de ödmjukaste människor. Och de blev de största av människor. Största av namn, subhanallah. Så vill man upphöjas av Allah azza wa jalla så ska man ödmjuka sig inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och självklart att ödmjuka sig betyder inte att man ska vara svag inför sanningen och kompromissa med sanningen och låta folk gärna trampa på en och så vidare. Utan det betyder motsatsen till högmod. Högmod är vad? Att se ner på folk och att förkasta sanningen. Så en ödmjuk person är den som accepterar sanningen från vem den än kommer, ödmjukar sig själv, säger han finner inga problem att säga jag har fel, jag hade fel. Jag tar tillbaka det jag har sagt. Jag har fel i flera år. Jazakallahu khairan. Må Allah ge dig belöning för att du visade mig mina brister. För sanningen för honom är viktigare än hans heder. Men hans heder ligger i att följa sanningen för honom. Så han accepterar sanningen. Och det andra tecknet är vad? Att han inte ser ner på folk. Han ser sig, han är inte ens jämlik med folk, han ser sig sämre än folk. Han ser sig lägre än folk. Han ser sig själv som en person full av brister och tillkortakommande. En fattig, svag tjänare till Allah Azza wa Jal. Och går inte och jämför sig själv och säger, men vem är bättre? Jag är bättre än honom, jag är bättre saker. Nej, och det är miskin. Jag är miskin, punkt slut. Jag har massa brister och inshallah mina bröder är bättre än mig. Han har den inställningen. Han ödmjukar sig inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och ser sig inte vara någonting. Nej. Vi fortsätter. Nästa hadith. Det är också väldigt vacker, mashallah. Det berättas från Aisha radiyallahu anha att de slaktade ett lamm. De slaktade ett lamm. Och då så kom profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam sen och sa ma baqiya minhu. Vad finns kvar av lammet? När man hade ätit och delat ut köttet och så. Vad finns kvar av lammet? Och då säger Aisha ma baqiya minha illa katifuha. Det är bara en i själva axeldelen av köttet som är kvar. Och då så säger profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam baqiya kulluha ghayra katifiha. Allt finns kvar förutom axeln. Innan vad hände här? Man slaktade ett lamm. Och Aisha gav bort allting. Den är typ 80% i sadaqa. Och vi håller en köttdel. Han säger, vad är kvar? Och då säger hon, den här biten är kvar. Han säger, ni är alltid kvar. Det är det du gav, förutom det vi har. Vi är kvarvart hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så här ser man vad? Yani, ett, man ser på hur otroligt generösa de var i profetens familj. Tänk dig själv, de hade knappt mat. Ibland gick månader ut att de lagade mat. Att äta kött, det var lyx. Det var inte någonting man gjorde ofta. Men när de väl fick kött, det var inte så här, nu gör vi fest. Nej, de gav bort allting. Vi håller en liten bit i alla vi käkar. Subhanallah. Och sen, mashallah, lärde oss vad? Att det som man egentligen har kvar hos Allah subhanahu wa ta'ala är det man har spenderat för Allahs skull. Resten fallas. Vi förbrukar det. Konsumerar det och förbrukar det och det försvinner i detta liv. Och det är en tankeställare. Vad har vi med oss den dagen vi ska möta våran skapare? Och det här visas också i nästa hadith där profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam sa att människan säger mali mali, mina pengar, mina pengar. Hans pengar innama lahu min malihi thalathun. Hans pengar är i tre kategorier. Ma akala fa afna, det han äter och konsumerar som försvinner. Aw labisa fa abla, klär sig som han sen bär ut. Aw a'ta fa aqna, eller ger och det sparas för honom. Wa ma siwa dhalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Och resterande pengar kommer han att lämna efter sig till sina arvtagare eller någon annan. Så samma sak här. Du tjänar pengar, du spenderar dem, du bränner dem. Alltså de är borta. Och vad är det som finns kvar? Inte de du kommer att ärva till dina barn, de har du ingen nytta av. Utan det som finns kvar i slutändan när du ligger där i graven, det är de pengarna som du gav för Allahs skull i det här livet. De är en investering. De ligger som sparade hos Allah subhanahu wa ta'ala och växer fram till domedagen. Ta två haditer till. Det berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, det var en man som gick på en öde mark, alltså öknen, typ det var så här torr mark. Och han hörde ett ljud uppifrån ett moln. Och i ljudet, eller från molnet, så hör han en röst som säger, vattna den här hadikan, den här trädgården. Trädgården till den här personen. Ett namn på en person nämndes i molnet. Men åk och vattna den här personens trädgård. Så molnet flyttade sig och började släppa vatten över en trädgård. Den allt vatten släpptes över en trädgård. Eller ett plantage kanske man kan säga. Ett plantage. Och så den här personen gick, han som hörde rösten, han gick dit. Så det här är första grejen. Han gick dit för att kolla vad som hänt igen. Så när han kommer dit ser han en person som står i trädgården eller i plantaget. Och den här mannen tar vatten. Han har, så här, han har gjort så här, vad säger man, vattenledningar som låter vatten till rinna till palmträden. Han är för vatten så att det ska, alla växterna ska vattnas. Och då säger han, ja Abdallah, vad heter du? Det här man kan säga generellt, ja Abdallah, för alla människor de är Abdallah. Han säger, Abdallah, vad heter du? Så mannen säger då vad han heter. Han säger Fulan, jag heter så, så, så. Och då var det samma namn han hörde nämnas i molnet. Jag går och vattna den här personens plantage. Så det var samma namn han hörde. Och då säger han, ja Abdallah, varför frågar du mig om mitt namn för? Alltså, varför vill du veta mitt namn? Och då så säger han att jag hörde en röst från molnet som nyss vattnade ditt plantage. Säga att vattna i ditt plantage med ditt namn. Så vad är det du gör med ditt plantage? Alltså, vad är det som gör dig unik? Varför fick du den här förträffligheten och ingen annan? Och då så säger mannen att när jag skördar, alltså när jag skördar det jag har planterat, så skänker jag direkt en tredjedel. Okej? Okay? Och jag och mina barn äter en tredjedel och en tredjedel låter jag gå tillbaka till jorden. Och hadithen är autentisk. Den finns berättad av muslim. Mashallah. Så kolla här, det här är det vi kallar för karamat al-awliya. Att de som står alla nära kan få mirakel. Alltså även folk utöver profeter, de får mirakel. Som inte når nivån av profeternas mirakel. De kallas för karamat. Och det är något som Ahl-Sunnah och Jamaat tror på. Att folk kan få mirakel. Så här, vad var det personen fick då? Att det här månet, rösten talar, ängeln talar till månet eller till en annan ängel i månet. Allah alam, exakt vad som hände. Och säger då, vattna den här personens trädgård. Varför? För att mashallah, han var generös. Han hade den inställningen. Varje gång jag skördar en tredjedel, vilket är mycket mer än vad man ska ge zakat, skänker jag fisabilillah. Och en tredjedel sparar. Och en tredjedel tillbaka till jorden. Så tänker, han kämpar med sitt plantage. Och vad är det han behåller i slutändan? 33%. Resten skäms. Han skulle kunna behålla 100. Nej, han 33% och mashallah resten allas. Så att det här visar på vad? Att på grund av detta, Allah subhanahu wa ta'ala gav honom den här gåvan. Att regnet kommer specifikt till honom. Och här ser man också att ibland man tänker så, om jag sparar, jag har så här mycket, jag gör så här, jag kommer få så här mycket. Det är inte alltid som du tänker. Eller vem tänker att det ska komma ett mål och bara släppa regn på din lilla plantage mitt i öknen? Det är helt, det går inte ihop med någon, vad säger man, vetenskap. Men allting är inte alltid vetenskap. Förstår ni? Det är saker händer som Allah vill. Inte som en viss en struktur i vetenskapen säger. Det är Allah azawajal som bestämmer saker och ting i slutändan. En får inte. Så är det bara. Och vem är det som får? Den som förtjänar att få. Av Allah subhanahu wa ta'ala. Sista hadithen. En hadith som berättas av Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. Där han sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: ما منكم من احد الا سيكلمه الله. Det finns ingen av er förutom att Allah kommer att tala till honom på domedagen. ليس بينه وبينه ترجمان. Utan någon medlare eller översättare mellan er. فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم. Och han kollar då, alltså personen som står inför Allah på sin högra sida, och ser bara sina gärningar han gjorde i detta liv. فَيَنْدُرَ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَا إِلَّا مَا قَدَّمْ. Och kollar sen på sin vänstra sida och ser bara gärningarna han gjorde i detta liv. فَيَنْدُرَ بَيْنَ يَدَيْ فَلَا يَرَا إِلَّا النَّارْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. Och han kollar framför sig och ser bara elden framför sig. فَتَّقُ النَّارْ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَ. Så skydda er själva från elden om det så är med en halv daddel. Och kan en rivaya på hadithen, فَمَنْ اِسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَ فَلْيَفْعَلْ. Rawahu Bukhari och Muslim. Så den av er som kan skydda sig från elden, om det så är med en halvdaddel, låt honom göra det. Allahu Akbar. Här finner vi vad? En händelse. Ma minkum. Då profeten alaihi salatu wasallam säger ma minkum. Det finns ingen av er. Han talar till vem här? Till sahaba radiyallahu anhu. Vilket betyder att vi också inkluderas i detta. Det här är inte bara andra människor. Nej, om sahaba inkluderas med de bästa människor, inkluderas vi också. Att vi kommer att ha en individuell utfrågning framför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Och där, vad händer? Människorna står och de blir rädda. Du ser dina gärningar och det här, den här, vad säger man, gesten, att kolla till höger och vänster tyder på desperation. Om du står i ett trängt läge, du kollar till höger och vänster för att försöka fly. Hitta någonting som kan hjälpa dig, lösa din situation. Men du ser dina gärningar, goda, onda, allt du har gjort. Men du står nu inför konsekvensen, belöningen eller straffet av dina gärningar. Så är det. Och du kollar framför dig, elden. Elden, nar jahannam. Vilket en person kan hamna i. Och då så sa profeten alaihi salatu wasalam, det som skyddar oss från helvetet, det är goda gärningar. Han sa, skydda er själva. Gör en barriär mellan er och elden, om det så är med att skänka en halvdaddel. Återigen, se inte ner på en god gärning. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Hur liten den här gärningen än må vara. Kronor, dadlar, en brödbit. Hjälp, ge. Om det är två rakat salat, om det är att läsa lite koran, om det är lite dhikr, ni gör goda gärningar. Tänk inte alltid det måste vara stort. Det kan vara just de här små gärningarna som blir er räddning från helvetet. Om ni gör dem med stark tro på Allah, uppriktighet, ikhlas, rätt tid, längtan efter Allah och kärlek och fruktan till Allah subhanahu wa ta'ala. Vem vet, kanske just den här gärningen blir er räddning från helvetet. Har ni inte hört mannen som blev räddad eller fick gå in i paradiset på grund av att han tog bort en kvist från vägen? En skadlig kvist från vägen. Han tänkte att det kan skada folk. Så han hade rahma i hjärtat mot sina medmänniskor. Tog bort den från vägen. Allah förlät honom för hans synder. Den prostituerade kvinnan som gav vatten till en törstig hund. Vad gjorde Allah förlät henne? Förstår ni? Det är inte så här, wow, de räddade mänskligheten. De gjorde så. Nej, de gjorde små gärningar. Men belöningen var enorm. Så man ska aldrig någonsin se ner på en god gärning. Alltså gör gott, stort som litet. Och ständigt kontinuerligt till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mashallah, det är ett långt kapitel. Mashallah. Någon fråga?
Vad är bäst att göra? Att kanske en gång under månaden samla mycket pengar och ge fattiga av sadaqa? Eller dagligen fast mindre?
Jättebra fråga. Vad är bäst? Att ge sadaqa i klumpsummor eller att ge sadaqa dagligen? Man brukar säga att det som ger mest nytta är bäst. Jag tror inte det finns någon så här direkt, det här är bättre än det här. Utan där nyttan är bäst, eller ger är mest, det är det bästa. Så vi har en fattig granne som till exempel kanske behöver en brödbit eller 10 kronor om dagen. Till exempel, du bor i ett annat land. Och du ger personen det varje dag. Det är ju bättre än att du samlar allting och ger personen en gång i månaden. Vad ska de då äta resten av månaden? Till exempel, ja. Så att det kan bero på. Men vissa av de tidigare lärda som nämns i böckerna, brukade yani försöka att skänka någonting varje dag. Jag tror de hadithna kommer komma. Att de, när de hörde dessa hadither, försökte att skänka någonting varje dag. Även om det var en lök. Yani, någonting. De hade någonting de gav i fissa virilla. Vad det än var. Så att de varje dag skulle vara yani under den här belöningen. Få den här stora dygden. Och belöningen av Allah subhanahu wa ta'ala. Så yani, det är svårt att säga, men allt är bra.
Om man skänker en gåva eller sadaqa, men innan kina så vill man inte göra det och gör det bara för att man får belöningen för den sadaqa?
Nej. Om man skänker något motvilligt bara för att visa upp sig eller göra sig hörd, så får man ingen belöning för det. Man får ingen belöning. Grunden i alla gärningar och förutsättningen för att den ska accepteras är att gärningen utförs för Allahs skull. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah i den här sista versen i surat al-Kahf, som vi läser varje fredag, nämner just de här två villkoren för att gärningen ska accepteras. Och det första är att gärningen är god, amalan saliha, och den goda gärningen är den som överensstämmer med profeten sunna alayhi salam. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Och när han gör gärningen så sätter han inte någonting vid Allahs sida. Han avser inte någonting annat än Allah. Så han har ikhlas i det han gör. Så det är det viktigaste, att personen då skänker för Allahs skull. Gör man det för att visa upp sig, så får man ingen belöning för det. Man får snarare straff för det. För man har då begått den mindre formen av kyrk. Må Allah skydda oss. Amen.